Du lyssnar på Morgon på Jalna, den andra delen i serien Jalna av Mazo de la Roche. Uppläst av mig, Kajsa Linderholm. I boken förekommer en del föråldrade uttryck och begrepp som förlaget har avstånd ifrån, men valt att behålla för att understryka tidsandan. Kapitel 1. Hemmet i den nya världen. När det amerikanska inbördeskriget bröt ut var Jalna bara några år gammalt. Husets ägare, kapten White Oak, hade bott där med sin familj sedan näst äldste sonen föddes. Han och hans irländska hustru, Adeline Court, hade kommit till Ontario från Indien och helt romantiskt uppkallat egendomen efter den indiska garnisonstad där hans regemente var förlagt. Kapten White Oak hade tröttnat på det kringskurna livet inom armén. Han längtade efter den nya världens frihet och stora vidder. Adeline White Oak älskade att kasta sig ut i nya äventyr. Även om de inte betraktade sig som pionjärer tyckte de om att föreställa sig att det var nybyggarandan som drivit dem över havet. Men den tillvaro de hade byggt upp åt sig hade bevarat mycket av det gamla landets bekvämlighet och behag. Huset var stort och uppfört av vackert rött tegel med gröna fönsterluckor och fem höga skorstenar. Egendomen omfattade 1000 tunnland några kilometer från Ontariosjön, vars stränder täcktes av täta skogar med ett rikt fågelliv. Jorden på nyodlingarna var fet och bördig och gav rik avkastning. Barnen White Oak visste inte om något annat än detta friska och sunda liv med växlande årstider. De var 4 stycken, Augusta, Nicholas, Ernest och spädbarnet Philip. Hans far hade tagit tillbaka sitt tidigare beslut att inte tillåta någon mer Philip i familjen. Föräldrarna skämde bort dem, men ibland höll de hårt på disciplinen. Fadern kunde ge sina order med sträng militär stämma när de misshagade honom. Och ibland hände det att modern blev ursinnig och slog till dem. Hon hade ett hetsigt lynne. Barnen reagerade på olika sätt. Augusta med värdig undergivenhet, Nicholas med högdragen stolthet, Ernest med tårar och bedyranden. Den lille Philip fick nästan alltid sin vilja fram, och om han inte fick det la han sig raklång på golvet och sparkade och skrek. Den här speciella sommardagen såg man och hustru inte utan farhågor fram mot att få besök av ett amerikanskt par från South Carolina. "Jag förstår inte varför du är så bekymrad över det här besöket," sa Philip. "Sinclairs får ta oss som vi är. Det finns inget vackrare hus eller bättre skött gård i hela provinsen. Det är absolut säkert." "Men tänk bara på vad de är vana vid," utbrast Adeline. "En jättestor plantage med hundratals slavar som passar upp på dem. Vi har ju ingen aning om vad som menas med verklig elegans. De borde ha en hel svit istället för ett enda futtigt sovrum och en skrubb åt Miss Sinclairs kammarjungfru." "Gästrummet är inte alls futtigt. Det är ett vackert rum med vackra möbler. Om det inte duger åt dem kan de lika gärna ge sig iväg med detsamma." "Och hur har du tänkt dig att du ska roa Mr. Sinclair?" frågade hon. "Ta honom med dig och inspektera rovåken eller titta på tvillingkalvarna?" Samtalet avbröts genom att de båda sönerna klampade ner för trappan i sina stadiga kängor. När Nicholas hann i fatt Ernest skrek den yngre brodern till i lossad förskräckelse. I vanliga fall skulle föräldrarna inte ha lagt märke till deras uppspelthet, men nu sa Philip: "Så där får de inte bära sig åt när våra gäster har kommit." "Var inte orolig," sa Adeline. "Jag tänker skicka iväg de äldsta till Busby's på 3 dagar. Det ordnade jag med Mrs. Busby igår." "Men Gussie kan i alla fall uppföra sig ordentligt," sa Philip. "Ja, men hon skulle sakna sina bröder. Jag vill att det ska vara lugnt och fridfullt när Sinclairs kommer. Lucy Sinclair klagade över sina dåliga nerver i sista brevet." "Har du tänkt på att Busby's står på nordstaternas sida?" frågade Philip. "Jag har inte talat om vilka våra gäster är," sa hon. "Jag sa bara att det var goda vänner som vi träffade sista gången vi var i England."